Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. När det här spelas in så är det däremot tisdag den 14 mars. Vi har ju en kollektiv förkärlek för investmentbolag, men med ett starkt home bias då utpräglade investmentbolag är lite grann av en svensk företeelse. Men det finns ju faktiskt utländska bolag med liknande karaktäristika, och de guldkornen jagar dagens gäst till vardags. Med mig i podden har jag Jörgen Wermlöf, förvaltare av Spiltan Globalfond Investmentbolag. Varmt välkommen till podden.
Tack så hemskt mycket.
Riktigt kul att ha det här. Det är många år sedan vi såg, så jag tänkte, det är ju faktiskt fler år sedan vi sågs än vad den här podden har funnits. Men jag fick förklaringen till mig att vi sågs ju i Avanza Play-format, den mörka och murriga studion som podden också började spelas in i, men där vi också har gjort filmklipp så man kan se riktigt hur mörk och murrig den är. Så att det finns ett anrikt filmklipp i museet där vi pratar om de här globala investmentbolagen, men det var 2016.
Det var 2016, ja. Då hade fonden precis startat.
Exakt, så att man kan väl säga att det är god tid för en uppdatering. För de som inte har sett det videoklippet, vem är Jörgen?
Ja, bortsett från att jag är förvaltare då av Spiltan Globalfond Investmentbolag, så är jag då pappa till två barn, har fru, bor på Kungsholmen. Jag har även två katter sen corona då. och sen personliga hobbies, jag håller på med, lite med styrkelyft och med schack. Det är mina sådana här udda hobby som jag har utöver aktier då.
Underbart. Musketillväxt och det här med schack också, för att hålla hjärnan i schack.
Ja.
Två katter, jag tänker lite grann också med humanization of pets. Det här var ju en jättestark trend under pandemin.
Ja.
Var det på ditt initiativ?
Jag fick, det var en omröstning där min frus mamma var, till och med var med, men jag hade bara en röst om man säger, och du röstades igenom två katter, jag var med på en, men nu är jag jätteglad att det är två katter och inte bara en. Så att,
just det, du skulle ha haft A-aktier i familjen.
Ja, just det.
Berätta lite mer om fonden då, Spiltan Globalfond Investmentbolag.
Så det är samma tanke med Spiltan Globalfond Investmentbolag som det var med den svenska investmentbolagsfonden som är väldigt populär. Och så tanken är helt enkelt, det är en passivt förvaltad fond, och aktiviteten är tänkt att komma då från de här investmentbolagen som vi hittar då globalt. Och vi har en idé om att ungefär få samma struktur som ett global index, men att det här är då en alternativ fond till att äga en indexfond om man säger. Med tanken är att få aktivitet helt enkelt från de här investmentbolagen på precis samma sätt som vi gjorde med Spiltan Aktiefond Investmentbolag, då den svenska. Och, så det är så den fungerar.
Och det här är ju rätt intressant också, för som du säger, eran investmentbolagsfond är ju populär. Vi har över 600 000 ägare på vår plattform.
Ja.
Det är den mest ägda fonden. Jag tror också det är den fonden som flest människor månadssparar i. Så att vi har ju...
Jätteroligt.
Ja, det är otroligt. Vi är lite kollektivt tokiga just i investmentbolag. Ja. Och vi såg ju också 2021 där Investor, Wallenbergsfären, då klev upp på första platsen och faktiskt blev Sveriges folkaktie nummer ett.
Ja. Det är jätteroligt. Och det var inte, om man tar den fonden då, så när vi startade den i början, det tog ett tag innan folk upptäckte den. Och det som var intressant var att vi fick en ny typ av fondandelsägare. Den fondandelsägaren som vanligtvis inte äger fonder utan kanske har månadssparat i investmentbolag. Men tyckte då att för den här avgiften så är det värt att månadsspara i den fonden istället. Så får man lite spridning, flera olika investmentbolag istället för bara ett kanske.
Och är det här en specialfond som gör att ni kan ha betydligt större vikter i enskilda bolag?
Den svenska investmentbolagsfonden är ju det. Så det gör att vi kan ha högre vikt än 10% i gränsen annars. Så då kan vi ha högre vikt än det. Så det är det enda som avviker från... Det är det enda som gör att den heter special helt enkelt. Annars är den ganska... Det är en väldigt enkel fond på det sättet.
Men den här globala fonden här då?
Ja.
Är det en specialfond som kan ha högre vikter?
Nej, och fördelen med det är att då finns det ju även i PPM, så man kan välja den där om man skulle vilja. Utan det, då har vi, det är cirka 30 innehav då, som vi, då är det olika investmentbolag som har hittat globalt helt enkelt. Och det ska sägas också att svenska, i Sverige så är vi ju väldigt intresserade av investmentbolag, och det finns väldigt många om man jämför med hur det ser ut globalt. Och globalt ser det annorlunda ut också än vad det gör i Sverige. Så jag tror att Sverige kanske och möjligtvis Belgien sticker ut när det gäller investmentbolag. Och det finns ju historiska orsaker till varför det är så, men det man kan säga, det som skiljer dem åt är väl att i Sverige så är det väldigt tydligt, man liksom publicerar sitt NAV varje månad ibland, som man kan följa som sparare, och den typen av transparens har man inte på samma sätt globalt. Det finns några exempel på bolag som är ganska lika då. Jag nämnde där till exempel Exor och Wendel. De har liksom NAV som de publicerar, och då är det lite lättare att följa. Men det ser annorlunda ut helt enkelt när man tittar globalt jämfört med Sverige.
Men varför skulle du säga att Belgien är med och sticker ut då?
Nej, de har, orsaken bakom vet jag faktiskt inte, men när jag tog fram vilka bolag som skulle ingå i den här globalfonden då, så då märkte jag att det fanns flera stycken i Belgien, och jag har tidigare då ägt ett bolag, ett belgiskt bolag som nu är mer avyttrat, men ja, det finns flera stycken där till exempel. Om man är intresserad så kan man förkovra sig, titta där, hittar man flera stycken.
Men skulle du säga att den här fonden är aktiv eller passiv, eller aktiv-passiv, där liksom det viktigaste är att identifiera de här bolagen globalt och sen lite grann rida dem långsiktigt?
Ja, tanken är ju att man ska på samma sätt som med den svenska investmentbolagsfonden, så är den passivt förvaltad, och vi har målvikter som vi håller oss till. Men det man kan säga är att när det är fler innehav, de tenderar ju att göra olika saker. De kanske spinner av verksamheter, de gör olika förvärv. Så det som man kan säga är att det kan ju hända då saker i de här bolagen som man behöver ta ställning till. Men tanken är att hålla den passivt förvaltad med målvikter över tid. Så
Berätta lite mer om fonden då. Geografiska mixen antar jag tiltar kanske mera mot USA, men typkaraktäristikan för bolag som platsar i fonden då, hur ser den ut?
Det som jag allra helst skulle vilja ha, det är att det är en duktig kapitalallokerare som gärna äger en stor del själv av bolaget, eller har en grundarfamilj eller en storägare bakom som stöttar, som har historiskt visat att de är duktiga på att investera, så att de har ett track record, och att det har funnits en längre tid, så man kan liksom följa historiken. Det tycker jag är viktigt.
Men är det just viktigt det här med ägarfamiljen och ägare av kött och blod, både på ägarsidan men kanske att man även följer pilotskolan på vd-posten? För jag tänker, i Sverige med svenska investmentbolag, då är det snarast regel, och att det är de här stora finansfamiljerna som har skapat investmentbolagen. Det är ju anrikt, jag menar Investor, jag tror att det är 1916, och Industrivärden 44 där någonstans. Det här är ju, de har funnits med oss under väldigt, väldigt lång tid. Och vi har Kinnevik med Stenbecksfären, som nu förvisso faktiskt har tagit ett steg tillbaka. Det är ganska unikt och ovanligt. Men vi har ju väldigt många finansfamiljer som har skapat sina egna typ av investmentbolag som hade platsat i den här fonden, tänker jag. Om det inte hade varit fokus på det globala. Ni har ju en fond som fokuserar på Sverige också, såklart. Det här ägandet, är det viktigt för...
Jag vill gärna se det, så att man fångar in den biten. Det tycker jag är viktigt. Så att de kriterierna tycker jag är det som de behöver uppfylla för att man ska kunna ta in dem i fonden, helt enkelt.
Hur stort är universet då av bolag som du tittar på, som sen trillar ner till att vara de här 30 i innehaven i fonden?
Ja, precis. Men det är väl, jag kommer ihåg när vi startade fonden fick jag samma fråga. Det är ett univers på det är ett hundratal bolag som man kan börja med. Och sen är det ju också så att det kan finnas bolag som inte upptäckt. Så det här är någonting jag bevakar hela tiden. Och bolag kan även försvinna. Så att det är lite svårt att svara på exakt hur många som finns i universet. Men fler än 100 finns i alla fall som du kan.
Men när du säger att vissa bolag inte har upptäckts, och det kan ju faktiskt vara så att du har köpbarn på vissa bolag kan jag tänka mig, med ja. Att de är lite för små.
Ja.
Vad är det för storlek vi pratar om i innehavarna? Finns det någon, liksom, någon nedergräns där du
ja,
känner
att... Jag vill gärna att de ska vara ungefär 2 miljarder US dollar är liksom ett grunden. Sen så... det är väl det som jag använt egentligen när jag byggt upp fonden. Mm. Den måste ha en viss storlek.
Och vilka skulle du säga är de tydligaste skillnaderna då mellan de svenska investmentbolagen och de utländska som du jagar?
Ja, nej men, till exempel då, om du tar Berkshire Hathaway är ett exempel, du har Markel och Fairfax. Om man tar de här bolagen, det är inte så att de publicerar ett nav på det sättet som svenska investmentbolag gör, som du kan följa. Men däremot så det är ju liksom bolag som är egentligen investmentbolags, de beter sig som investmentbolag även om de är försäkringsbolag, för att de har en försäkringsrörelse som är liksom motorn i bolaget, som genererar då ett överskott och är väldigt aktiva med hur de investerar det. De investerar både i börsnoterade bolag och i onoterade bolag. Så, och de, när de i början så det här är någonting som växer med tiden, om man säger, det blir liksom mer och mer påtagligt. Så att man får se liksom, de bolagen är ju inte tydliga liksom investmentbolag kanske med svenska mått mätt, men det är så det ser ut globalt. Man får liksom ta till andra, man får tänka på ett annat sätt med hur man ser bolagen, om man säger.
Just det här med försäkringsrörelsen tänker jag också. Jag menar, de allra flesta av oss, speciellt om man är intresserad av aktier, känner ju till Warren Buffett och Berkshire Hathaway. Mm. Och här kan man ju också läsa vd-orden eller liksom breven till aktieägarna
sedan
1965 och framåt. Och då ser man ju nu senast att värdeskapandet har ju varit enormt. En bit över 20%, så här CAGR-siffran, årlig genomsnittlig effektiv avkastning.
Ja.
Som med tid och avkastning har blivit över 3,6 miljoner procent jämfört med 20 000 för S&P 500. Det är en enorm skillnad.
Ja.
Och det är också en enormt lång tid, ska sägas. Försäkringsrörelsen som ligger i grunden, och inte bara i Berkshire Hathaway utan fler bolag som ni har i portföljen.
Just det.
De kan ju ta den här floaten när man betalar en premie för försäkringen och investera den här.
Ja.
Nu är det ju ett annat ränteläge också där man får bättre, alltså riskfria räntan har ju stigit väldigt mycket.
Ja.
Hur påverkas de bolagen som du har i portföljen av att vi har ett annat ränteklimat just nu? Ja. Oaktat värderingen på aktierna i fonden,
ja.
Men bolagens rörelse.
Ja, jag förstår. Tack för att du ställer den frågan. Det är nämligen så att de här låga räntorna har gjort att en del av ett ben liksom som de står på i de här bolagen har de inte fått så hög avkastning på, för de behöver även köpa obligationer för att säkerställa då de här åtagandena man har genom de här försäkringspremierna som man tar in. Och att räntorna går upp betyder att nu kan man få avkastning även på den delen, inte bara på liksom den här delen där man köper börsnoterade och onoterade aktier, utan så det är ju väldigt positivt faktiskt för den här typen av bolag.
Mm. I senaste månadsrapporten, för att du skriver ju en månadsrapport varje månad där man kan få en liten flavor, en liten krydda av vad som har hänt senaste månaden och vad som har fastnat på din radar.
Mm.
Och nu senast så hade du ju, både du och marknaden till synes fått upp ögonen för, eller kanske snarare marknaden då, för du har ju varit här dessförinnan.
Mm.
Men för Exor och Wendel, det här är två bolag som du nämnde i början av podden. Två europeiska investmentbolag som du säger handlas med påtaglig substansrabatt.
Ja.
Berätta lite mer om de här bolagen för de som inte känner till dem. Jag tror att få känner till dem, men också casen här då.
Ja, om vi börjar med Exor då, som är familjen Agnellis investmentbolag, där de har då framförallt ägt bilbolaget Fiat tidigare. Det här bolaget börsnoterades 2009 och vd idag heter John Elkann, som är då barnbarn till Giovanni Agnelli. Och det han har gjort över tid är att han har breddat bolagets verksamhet från att bara vara kopplat till fordonsindustrin. Så har han skapat då nya investeringar, men även med befintliga investeringar. Så, alltså största bolaget i deras investmentbolag, alltså det underliggande innehavet nu, är ju faktiskt Ferrari. Och Ferrari kom ju från som ett liksom bolag ur Fiat som man bröt ut och delade, ja, så det är värdeskapande att de har brytit ut Ferrari ur Fiat. Och Fiat idag heter ju det är ju Stellantis då, som har det, genom ett samgående med Peugeot, så, och även i det samgåendet så minskade faktiskt Exor sitt liksom beroende av fordonsindustrin, för att de gjorde ett merger of equals, men de var då, fick en extra utdelning i samband med det, så gjorde att de minskade sitt innehav. Det är ett av de underliggande innehaven. De har ägt ett försäkringsbolag som heter Partnery, som de sålde. Lämpligt nog då för att få utbetalningen i samband med att marknaden var lite skakig då i somras, ungefär i juli månad var det förra året, 22. Vilket gör då att du har en intressant substansrabatt, ungefär 40%, men sitter på en ganska stor kassa av det. Och de har handlats med rabatt historiskt. Jag tror att när jag har pratat med flera av de här bolagen så brukar jag säga det bästa ni kan göra för att minska er substansrabatt, det vore om ni gjorde en särlistning i Sverige, för här tror jag folk skulle uppskatta det jättemycket.
Ja, men jag tror det också, för att här har vi ju en förselekt investmentbolag. Här får de ju mer en rättvis värdering möjligtvis. Ja. Och det är ju många som säger det, oavsett om det är tech eller om det är gaming eller spel och dobbel för den sakens skull också. Att vi har ju den här myllan och gräsrotsrörelsen i Sverige, och man får kanske mer en rättvis värdering. Men det här var ju någonting som Sampo också sa för parallellnoteringen i Sverige.
Ja, just det.
Så att jag tror att du har helt rätt i det.
Ja. Nej, men det är säkert så. Och för jag tycker att om du liksom över tid då skapar värde så här, på det här sättet som John Elkann har gjort. Han har liksom minskat skuldsättning. Ja, nu så har de ju till och med då kassa, och de har ett bolag som heter Case New Holland, där han har delat ut då för att tydliggöra då värdet i de här arbetsmaskinerna, traktorerna och de som du hittar i Case New Holland. Så har, för de har även haft ett bolag som heter Iveco i den strukturen, som gör då bilar för väg, om man säger. Och för att liksom tydliggöra värdet i Case New Holland så har man då spunnit av Iveco. Som de har gjort väldigt mycket för att tydliggöra underliggande värden. Men trots det då så handlar Exor fortfarande till liksom en ganska hög rabatt, måste jag säga. Och jag kommer ihåg tidigare när man kunde följa då Fiat-aktien specifikt. Så de dagar då Fiat var ner på börsen, då föll Exor på samma sätt ner, som att det var samma sak. Men det var väldigt olika typer av bolag. Det var liksom en begränsad del av Exor som var det här Fiat-innehavet. Så det tycker jag är ett case för dem. Du får liksom, som jag brukar säga, du får stamtavlan, du får rabatten, du får historiken. Det är ett intressant bolag, tycker jag.
Men är det just så att globalt i ditt universum att det är lite lägre värderingar än vad det är i Sverige? Men tar vi sommaren 2021, så var augusti, ja, då var det tydligt fokus på premievärderingar bland investmentbolag. Det där blev en följetong och vi fick en rejäl skjuts neråt för i princip samtliga. Resten är historia, som man brukar säga. Men det låter ju på dig som att det är lite mer normalt med lägre värderingar utomlands i den här typen av universum.
Ja, precis. Så att om man tar... Ja, men bara en sån sak som att Berkshire Hathaway är ju tydliga med att de vill bara återköpa aktier när de tycker att aktien är billig. Och de har ju återköpt nu under den här perioden. Vi har haft en period sedan fonden startade där jag tror att den här typen av bolagen som vi äger kanske inte riktigt har fått visa framfötterna. För du har haft en börs som har varit väldigt, väldigt stark, väldigt positivt. Det mesta har gått upp och räntorna har gått ner. Det i sig, som jag pratade om, har ju påverkat då deras intjäning på ett sätt, de här bolagen som har då en försäkringsrörelse. Och Warren Buffett har ansetts tråkig som bygger på sig en kassa när han tycker att nu är värderingarna för höga, nu vill jag avvakta. Då har man liksom inte kommit i rampljuset. Jag tror att de har framtiden för sig när man får i en mer skakig marknad utnyttja då, om man har byggt upp en kassa. Och flera av de här innehaven som vi har passat på att återköpa, till exempel Exor återköper aktier så att de liksom betydande andelar av sina egna aktier, köper dem tillbaka. Och det är ju ett väldigt attraktivt sätt att få allokera kapital på, om du kan liksom återköpa när den handlas till så pass stor rabatt. Det är ju en väldigt förmånlig möjlighet de har, helt enkelt.
Och det andra bolaget är då Wendel.
Ja, och båda två handlas ungefär en sån rabatt, till och från 40% ungefär har varit en längre tid. Och det är ett bolag som har då med en ägarfamilj som har enormt lång historik. Nu kan jag inte alla detaljer kring det, men de har ju funnits sedan 1700-talet, om jag läst på rätt tidigare då på. Och så att de har ett det största underliggande innehavet Bureau Veritas, som håller på med så här inspektionstjänster, och sen har de även då flera olika onoterade innehav. De senaste typerna av innehav de har gjort har varit med väldigt höga marginaler, men du har mer typ en du kanske utbildar människor om krishantering, så här olika där man är liksom störst inom det, och på det sättet är oerhört lönsamma utan att för den skull vara liksom med jättehögt teknikinnehåll, men väldigt intressanta bolag som de har investerat i då.
Om vi skulle se svenska bolag med den där typen av substansrabatt som du pratar om här, då skulle de flesta ganska snabbt ana att det där är en förtroenderabatt.
Ja.
Men det du berättar om nu, det känns ju snarare som att det låter som en strukturell rabatt, att det är så här det brukar se ut.
Jag tror att det är svårt att sätta fingret på vad det är, men jag kan bara tänka mig att en sån sak som att det är lite svårare att sätta sig in i hur det funkar. Om du sitter som kanske analytiker, om vi börjar där, om det är en analytiker som ska analysera ett bolag, då kanske han vill ha en viss sektor, och det är lite otydligt vilken sektor ska du sätta de här bolagen i, för du har ju en andel som är här, en andel som är här, så jag tror att de kan komma lite i kläm helt enkelt, för att man inte får lika många ögon på sig, och det kan vara en förklaring. Det finns säkert flera förklaringar till varför det är som det är, men jag tycker att det är lite att de hamnar i skymundan, och att det faktiskt finns väldigt mycket bra innehåll där som man ska ta del av.
Förutom Berkshire Hathaway då, som har en vikt på 8,07% för att vara exakt, eller hade det i slutet på februari ska sägas.
Just det.
Så har vi ju kanadensiska Fairfax, amerikanska Danaher, Alphabet, kanadensiska Constellation Software, Markel i USA, Exor då, för att nämna några. Som nummer två då, näst mest ägda aktien, bolaget i portföljen, är ju Fairfax Financial. Berätta lite mer om det.
Ja, jag tänkte passa på att berätta lite historik nu också, för att sen den här fonden startade 2016 så har då Berkshire Hathaway har gjort ett, alltså när de förvärvat ett helt bolag, det har varit ett sånt sen den här fonden startade. Och det råkade vara ett annat innehav i den här fonden faktiskt, vilket är lite kul. Och som han själv då skrev, att han tyckte att det var likt då Berkshire Hathaway i strukturen. Vi har då även Fairfax som är ett liknande, det bolaget heter Allegheny för övrigt, som han köpte då. Det var förra året, och Fairfax är då ett samma typ av bolag. Det här är faktiskt, det var så att Markel, det andra, ytterligare av de bolagen som är bland de största innehaven, de hade en verksamhet i Kanada som de inte fick snurr på, och då kom det en indisk man som heter Prem Watsa som var intresserad av det här bolaget, och så det är faktiskt från ett bolag som Markel hade som han köpte av dem, som han har byggt upp då den här kanadensiska rörelsen. Och strukturen är likadan som i Berkshire Hathaway. Du har en försäkringsrörelse som genererar överskott, och du köper börsnoterade och onoterade innehav för de pengarna helt enkelt. Så både Fairfax, Markel och då Allegheny som nu var förvärvat av Berkshire Hathaway, samt då Berkshire Hathaway, de har den här strukturen som finns i den här fonden.
Ja, för här noterar Markel som du säger då, det är på sjätte plats i fonden med en vikt på 5,99. Mm. Vikterna, du som lyssnar behöver inte komma ihåg det här, för de förändras ju löpande hela tiden.
Ja,
så att jag vet inte ens varför jag säger det, och jag gillar ju två decimaler också, så att 5,99 är en ögonblicksbild för länge sedan. Här brukar man ju säga att det här är lite som ett mini Berkshire Hathaway.
Mm.
Jag tycker att det är många som brukar framställa det så.
Men jag tror att det är en ganska bra beskrivning. Jag tycker både Fairfax och Markel kan sägas att de är som mini Berkshire Hathaway. De har samma struktur. De har till och med liksom vd och då investerare som resonerar utifrån liksom Berkshire Hathaway. De har det som målbild. Så att du har han, Tom Gaynor, som är då den här investeraren som placerar pengar då i Markel. Han har verkligen använt då Berkshire Hathaway som målbild för vad han vill åstadkomma i Markel. Och genom den här, som man brukar säga också då, att genom den här försäkringsrörelsen så har han fått då, hela tiden fått ett överskott. Han har liksom inte behövt, han har inte fått att nu måste du sälja det här för vi behöver allokera ut pengar från, utan han har hela tiden fått in pengar som man kan investera och kan göra det på ett långsiktigt sätt, och det har då över tid gett väldigt gott resultat helt enkelt i de här bolagen.
På tredje plats då, Danaher.
Ja, Danaher kan man säga är, för att med kunna beskriva det så att man tänker utifrån typ svenska aktier, så kan man kunna säga att det är som Indutrade eller Lifco, fast väldigt, det är ett väldigt stort bolag, och de har då med tiden förvärvat hundratals bolag där de inriktningen är medtech, och de har med tiden också spunnit av verksamhetsgrenar som är liksom längre ner då i förädlingskedjan, om man säger, så att de liksom hela tiden har jobbat sig uppåt i värdekedjan och är oerhört duktiga på att förvärva och effektivisera bolag som de förvärvar. Det var ju några bröder då som hette jag tror att det var Steven och Mitchell Rails som startade det här bolaget, och Danaher var då en flod de fiskade vid. Så att det var så det började, att de här bröderna, de hade ett fastighetsbolag som de tog över från sin pappa, tror jag, och sen så började de förvärva andra bolag. Och det här är ju lång tid tillbaka som de började med det, men de har involverat någonting som man kallar för Kaizen, alltså Lean. Den här som jag tror från man har i Japan, att man jobbar med att effektivisera och förnya och förbättra hela tiden den befintliga verksamheten. Så att man har jobbat väldigt mycket med det och är väldigt duktiga på det.
I Sverige så har ju serieförvärvare blivit lite av ett skällsord den senaste tiden. Inte minst med stigande räntor, men också att man har förvärvat väldigt, väldigt mycket. Mm. Nästan så att det har gått lite för snabbt och många har lite grann trillat på näsan. Och nu har vi ett annat ränteklimat. Och det är ju klart att när räntorna stiger så bör ju värderingarna där ute också kunna sjunka tillbaka. Vilket för kapitalstarka aktörer kanske kan leda till en och annan munsbit. Och att man går starkare ur en sån här tuff period. Mm. Men i Sverige så har det liksom utpräglat blivit ett A, kanske B och C-lag nu då. Du nämner ju Indutrade här, och det får man väl ändå säga tillhör A-laget.
Absolut.
Danaher, som jag förstod det också, ett gott track record då av värdeskapande förvärv som man också lyckas integrera i sin business.
Ja, verkligen. Jag tror att de är liksom väldigt erkända för att vara duktiga på det här. Så att på det sättet så tycker jag att de är investmentbolagsliken. Lika att man liksom, du förvärvar nya verksamheter, du breddar den verksamheten du har och effektiviserar den då. Så att det är ett väldigt fint bolag helt enkelt.
Vi lever ju i en digital tidsålder. Vi har sett techsektorn gå starkt under ganska lång tid. Nu har det varit lite stökigt på senare tid då. Mm. Med den här rejäla ränteuppgången. Jag noterade igår här att amerikanska Fed Funds Rate är upp 17 gånger jämfört med i fjol då när vi låg på 0,25-0,50. Så att det har ju varit en snabb uppgång, och det har man också sett på den här typen av bolag som har handlats ner ganska kraftigt. Men som sagt, vi lever i en digital tidsålder, en stor del av vårt samhälle idag. Då borde det också kunna finnas spännande investmentbolag i den här sfären. Ett sånt är ju Alphabet, alltså både Googles och YouTubes moderbolag då, och det finns ju med i portföljen. Och det är ju ganska många verksamheter inom Alphabet. Men vad är det som gör att du karaktäriserar det här som ett globalt investmentbolag?
Dels så har du ju kvar de här ägarna sen bolaget grundades. De finns kvar. De har historiskt visat att de är duktiga på att allokera, göra förvärv och integrera det i sin verksamhet. Och jag tror att det var 2015 som de bytte namnet då från att heta Google till Alphabet, med just den tanken att de här, det är en samling bolag de vill ha, och att det ska vara då alfa, alltså som i alfa som är kapitalförvaltningstermer, att du ska skapa alfa, att det är alfabet, så att det finns en sån tanke. Men givetvis då är Search då väldigt en stark och stor motor i det här bolaget, men jag tyckte att de fick en intressant värdering som jag som gjorde att jag tog in det bolaget i fonden. Jag tycker att det passar in.
Ett bett på alfa.
Ett bett på alfa, ja.
en av årets stora snackisar är ju också artificial intelligence. Det här är något man har pratat om i många, många år. Men sen kom ju ChatGPT som en tillämpbar applikation då, så att säga, som visade, som gav oss ett litet skyltfönster vad AI skulle kunna göra och hjälpa oss med i vardagen då, så att säga.
Ja.
OpenAI och ChatGPT är ju någonting som Microsoft har teamat ihop med, äger 49% av bolaget. Google, eller då Alphabet, har ju demat sin Bard. Just demon där kanske inte gick så här.
Nej, det var väl en känd sak att det...
Det sänkte marknadsvärdet på Alphabet med typ 10% den dagen, vilket också visar att marknaden är lite nervös, därför att sök är ju en stor del, sök och annons är ju en stor del av Googles affär naturligtvis. Ja. Hur har du suttit och grubblat kring det här från det att ChatGPT blev en snackis till att det blev liksom ett viralt buzz?
Hur det här kommer mynna ut, det vågar inte jag svara på, utan men det man ska veta är att Alphabet och de har ju varit på den här AI, arbetet med AI väldigt länge. Jag tror att de kommer kunna, jag tror det kan till och med vara så att det blir ännu bättre lösningar när man får lite, när det är någon som driver på det.
Just det.
En konkurrent, för att det tror jag man inte ska underskatta, att då kan man verkligen få en kämpanda som man kanske, man inte behövt göra saker tidigare som man kanske verkligen tvingas. Det är ju ett väldigt innovativt bolag, så att jag tror att det kan bli bra i slutändan i alla fall för dem.
Men du tror att de hjälper varandra lite grann också? Det är som att parkera sig med bilen, köra bak i en lastbil så de slipper luftmotståndet.
Ja, precis. Nej, som sagt, jag vet inte. Men däremot vet jag att de är, när du gör då en sån här sökning, så de får ju så oerhört mycket data på ditt beteende, vad du gör. Och en sån sak som att det tar lite extra tid för dig att göra en sökning kan göra att du helt vill avstå från att söka på någonting. Och det är sånt som de har liksom millimeterkoll på. Och så att jag tror att de kommer komma väl ut ur den här kampen som de har med Microsoft.
Spännande. Hur tror du övergången kommer vara i framtiden då på största innehavet Berkshire Hathaway? Det har ju pratats i många år om successionen, och både Warren Buffett och Charlie Munger är ju till åren komna.
De har verkligen inte åren komna, så att det här har ju de fått frågor om ganska många år, hur de ska klara den här successionsordningen. Och det var väl Charlie Munger som av misstag försade sig att han heter Greg Abel då, som ska ta över, och han sa så här att innan det var fastställt så sa han att jag tror att det var när de hade den här bolagsstämman, att han, ja, Greg will bla bla bla, göra någonting, och då förstod folk, aha, det är han som är, så de fick annonsera det sen efteråt.
Jag
tror, lite tidigare än vad de hade tänkt kanske, men det var nog fastställt sen lång tid tillbaka. Så att det är ju tydligt att det kommer behöva bli en sån succession i och med att de är så pass gamla nu, och det tror jag de har förberett alldeles utmärkt. Det kommer nog bli väldigt bra övergång där.
Sektormässigt är det ju en stor tonvikt mot finans och försäkring i portföljen då, eller i fonden. Hur påverkas då bolagen av kraftigt stigande räntenivå globalt? För nyss var vi ju på hur försäkringsbolagen påverkas i sin affär av det stigande ränteklimatet. Men om vi zoomar ut perspektivet och kollar på portföljinnehaven, hur påverkas de av det stigande ränteklimatet?
Ja, det man kan säga är ju att när pengar helt plötsligt kostar, när det kostar att låna pengar helt enkelt, så då förändras ju investeringsmöjligheterna på många sätt. För att det finns bolag som har kanske lyckats få finansiering för en idé som kanske inte skulle ha fått finansiering helt enkelt om räntorna var högre. Och vi har haft en sån period de senaste åren där de bolag som ingår i den här fonden, de har byggt upp kassa för de kanske har tyckt att det är svårt att hitta investeringsmöjligheter för värderingarna har varit för höga. De har passat på att återköpa egna aktier när den egna aktien har handlats lågt. Men det som händer nu är att du får ju kanske helt andra möjligheter att allokera kapital för att det finns andra bolag som har fått svårigheter när räntorna går upp. Det händer helt enkelt någonting när räntan går upp för att du har haft liksom idéer som funkar när räntan är låg, men det kanske inte funkar lika bra när den är hög, om man ska säga.
Det har ju varit ett lite stökigt börsår, inte minst 2022, det var ju rejält stökigt, och sen så fick vi en fin smakstart på det här året, ska sägas. Men nu har det stökat till kanske lite grann här i det korta perspektivet senaste dagarna också i USA, där ett flertal banker har fått lite problem. Men bortsett från det, vad tror du om 2023?
Ja, kortsiktigt, det vågar jag inte svara på liksom hur, och även på, liksom på ett år, jag vågar inte gissa helt enkelt hur marknaden ska gå. Det man kan säga är ju att vi pratade lite om räntorna tidigare, och jag tror att det vi har sett hända nu är att vi troligtvis kommer ha lite högre räntor framledes, och det tror jag är någonting som är värt att ha i bakhuvudet, att vad det får för konsekvenser. Och det som är roligt med den här fonden är att det finns faktiskt flera bolag som gynnas av det som vi äger. Så det jag tror att det är viktigt att ha den tanken i bakhuvudet, att det finns en del sådana här bolag som har funkat tidigare som inte funkar lika bra när man har ett högre ränteläge helt enkelt.
Ja, för det känns ju som att när räntan stiger, den riskfria räntan stiger, och nu kanske blir lite mer stökigt på börsen, så kanske totalt sett liksom riskpremien stiger lite grann, och då får vi lite lägre börskurser. Och det har vi ju sett i mångt och mycket på tillväxtorienterat, techorienterat. Vi har sett en rejäl rotation från tillväxt, tech, egentligen från november 21 när Jerome Powell sa att okej, det är inte lika transitory då. Och med hänsyn tagen till, eller när man refererar till inflationen då.
Ja, just det.
Och här har vi ju sett att en fågel i handen har varit bättre än 10 i skogen, att man har favoriserat lite mer av de traditionella bolagen med lägre värderingar som inte har haft lika mycket fallhöjd när räntan tickar på uppåt också. Hur ska man tänka kring din fond med tanke på att en högre ränta sänker ju aktier generellt. Sen kommer vi till en punkt tids nog där det bottnar ur naturligtvis. Samtidigt, så som du har varit in på här under podden, så gynnas ju många av portföljinnehaven faktiskt av stigande ränta. Alltså de med försäkringsdelen då i sina bolag. Tar de två effekterna, dels så är det ju bra att det är mera traditionella bolag, lite mer av värdeorienterade bolag. Det borde göra att det är en krockkudde jämfört med tech och tillväxt, eller har varit. Men om räntan fortsätter stiga, så å ena sidan så skapar det en press på aktier generellt, och å andra sidan så skapar det en god mylla och liksom en liten positiv effekt för många portföljinnehav. Tar de ut varandra skulle du säga, eller nettopositivt?
Ja, jag tror att liksom, om räntorna kommer fortsätta, vi vet inte. Men jag tror att man kan säga att vi kommer ha en högre, vad ska man säga, normalnivå framöver, troligtvis jämfört med vad vi haft historiskt, och det tror jag får effekt. Och de här bolagen som du nämnde, de gynnas ut av det. Det uppstår även när marknaden nu som den är blir lite skakig, så uppstår det ju faktiskt investeringsmöjligheter när du då har suttit på kassa i bolag du har byggt upp då under flera år, när man liksom inte har gynnats av det. Så nu uppstår det helt plötsligt möjligheter, och jag skulle vilja säga att de här investerarna som man får tillgång i den här fonden, man får tillgång till deras förmåga, de får framförallt chans att utnyttja den när marknaden är turbulent och skakig. Det är då de kan gå in och faktiskt göra väldigt attraktiva köp av andra bolag då.
Så det låter ju som att du också tror att Berkshire Hathaway kanske kommer att försöka sysselsätta en lite större andel av kassan i år?
Ja, det skulle jag gissa faktiskt.
Mm. Hur sparar du själv då?
Ja, jag sparar ju i våra fonder och framförallt till mina barn då. De sparar i den här fonden som jag förvaltar. Så
att följa pilotskolan som fondförvaltare. Men kompletterar du det med den svenska investmentbolagsfonden också?
Så att jag har den också. Det har jag.
Underbart. Jörgen, tusen tack för att du kom till podden och uppdaterade oss kring globala investmentbolag. Det har varit en fröjd.
Aha, tack så mycket själv.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.